En herrgårdssägen av Selma Lagerlöf. Uppläsare Viveka Sternberg.
Första kapitlet. Det var en skön höstdag mot slutet av 30-talet. På den tiden fanns i Uppsala ett högt gult tvåvåningshus som stod underligt ensamt på en liten äng långt borta i en utkant av staden. Det var ett rätt ruskigt och otrevligt hus, men det förskönades av den massa vildvin som växte där och som på solsidan krällade så högt upp för den gula väggen att det alldeles omramade de tre fönstren i övervåningen. I ett rum innanför ett av dessa inramade fönster satt en student och drack sitt morgonkaffe. Han var en lång, vacker karl med ett fint utseende. Håret bar han högt uppstruket ur pannan, det krusade sig vackert och en lugg ville beständigt välta ner mot ögonen. Han var klädd i en bekväm och ledig dräkt, men var rätt elegant. Han hade det fint i sitt rum. Det fanns en god soffa och stoppade stolar, stort skrivbord och präktiga bokhyllor, men nästan inga böcker. Innan han hade hunnit dricka sitt kaffe kom en student in till honom. Det var en av en helt annat slag. En liten, skulderbred karl, satt och stark, ful, med stort ansikte, tunt hår och grov hy. "Du Hede," sa han. "Jag är kommen för att tala ett allvarligt ord med dig. Har du råkat ut för något tråkigt?" "Åh nej, inte jag," sa den andra. "Det är väl snarare dig det gäller." Han satt tyst en stund och såg ner. Det är tusans obehagligt att säga det. "Låt det vara då," föreslog Hede. Han hade blivit skrattlysten vid detta högtidliga allvar. "Det är det jag inte kan nu längre," sa gästen. "Jag borde ha talat för länge sedan. Men det passar sig illa för mig, förstår du. Jag kan inte låta bli att tänka att du sitter och säger till dig själv. Den där Gustav Olin, som är son till en av mina torpare, tycker nu att han har blivit en sån karl att han vill mästra mig." "För all del, Olin," sa Hede. "Tror inte att jag tänker något sånt. Min farfar var ju en bondson." "Ja, men det kommer ingen ihåg numera," sa Olin. Han satt tung och trög framför Hede och återtog för varje ögonblick allt mer av sitt bondsätt, som om detta kunde hjälpa honom ur förlägenheten. "Se, när jag tänker på vilken skillnad det är på din släkt och min, så tycker jag att jag ska tiga. Men när jag kommer ihåg att det var din far som på sin tid hjälpte mig så att jag fick studera, så tycker jag att jag ska tala." Hede såg på honom med ett vackert uttryck i ögonen. "Tala nu så att du kommer ifrån de här bekymren," sa han. "Det är så," sa Olin, "att jag hör dem tala om att du ingenting gör. De säger att du knappast har öppnat en bok på de fyra terminerna som du legat här vid akademin. Du lär inte göra annat än att spela fiol hela dagen, och det kan jag inte hålla för otroligt. Ty du ville aldrig göra annat för i världen heller, då du gick i Falu skola, fast du då var tvungen att arbeta." Hede satte sig lite stelt till rätta i stolen. Olin blev allt olyckligare, men han fortfor med seg beslutsamhet. "Du tänker väl att den som äger en sån gård som Munkhyttan bör kunna få göra vad han vill. Arbeta om man vill, låta bli om man vill. Tar han en examen är det bra. Tar han inte en examen är det nästan lika bra. För du vill i alla fall inte bli något annat än brukspatron. Du vill bo på Munkhyttan hela ditt liv. Det förstår jag väl att det är så du tänker." Hede teg, och Olin tyckte sig se honom omgiven av en liknande mur av förnämhet som alltid Olins ögon omgav hans far, bergsrådet, och hans mor, bergsrådinnan. Men det är nog så att Munkhyttan inte är samma ställe nu som förr, då järngruvan var givande, återtog han försiktigt. Det var nog det bergsrådet visste, och det var därför han bestämde för sin död att du skulle studera. Bergsrådinnan vet det också, stackare, och hela socknen vet det. Den enda som inte vet något är du, Hede. "Menar du," sa Hede lite retligt, "att jag inte vet att järngruvan inte mer kan bearbetas?" "Åh nej," sa Olin, "det vet du väl. Men ser du, vad du inte vet är att det är alldeles slut med Munkhyttan. Tänk efter själv, så inser du nog att man inte kan leva bara på jordbruk hemma i Västerdalarna." "Ja, jag vet inte varför bergsrådinnan har hållit det hemligt för dig. Men hon sitter ju orubbat bo, så hon behöver inte fråga dig till råd som något. Hur som helst så vet de där hemma att hon har smått om det. Hon far omkring och lånar pengar, säger man. Hon har väl inte velat störa dig med sina bekymmer, utan hon har tänkt att hon skulle kunna hålla allt gående tills du har tagit din examen. Hon vill inte sälja egendomen förrän du är färdig och har ett nytt hem." Hede reste sig upp och gick ett slag över rummet. Så stannade han framför Olin. "Men kar, du sitter ju här och vill inbilla mig dumheter. Vi är ju rika." "Jag vet nog att ni räknas för storfolk där hemma än så länge," sa Olin. "Men du begriper väl att ingenting kan räcka då man bara ger ut och aldrig något kommer in. Det var en annan sak då ni hade gruvan." Hede satte sig igen. "Min mor borde ju ha låtit mig veta detta," sa han. "Jag är dig tacksam, Olin, men du har låtit skrämma dig av några skvallerhistorier." "Ja, jag kunde just tro att du ingenting visste," sa Olin envist. "Hemma på Munkhyttan går bergsrådinnan och sparar och sliter för att få pengar."